här avsnittet är sponsrat av Bisnode. Bisnode är ett av Europas ledande data- och analysföretag, och de hjälper dig att fatta smartare affärsbeslut. Tillsammans med er som lyssnar så vill de nyfiket utforska morgondagens datadrivna samhälle. Vad innebär egentligen AI, maskininlärning och automatisering för samhället, för företagen och ja, inte minst för oss människor? Vi säger tack till Bisnode.
Välkommen till livepodd med Kjellander och Björk här på Hotell at Six i Stockholm. Vi är på The Serendipity Challenge Summit Stockholm 2018, en konferens om entreprenörskap och tillväxt, innovation, tech, startup. The Serendipity Challenge är en tävling men också ett event där vi tillsammans med väldigt många andra pratar om hur disruptiva teknologier ska bli morgondagens samhälle på något sätt. Jag heter Mats, jag jobbar som digital strateg, och med mig som vanligt har jag Andreas Kjellander, Creative Director på Gullers Grupp. Hej Andreas.
Hej Mats.
Vi är ju inte själva.
Nej. Vi har Sara Wimmerkrantz som vill hälsa varmt välkommen in i poddstudion.
Tack.
Jag tänker jag ska försöka introducera dig här, så får du stoppa mig om jag är fel ute. Först och främst, du är utsedd av DI Digital till en av Sveriges mäktigaste tech-investerare. Du har bland annat suttit i ledningsgruppen på e-handlaren Lensway, och du har också varit med och grundat e-handelsbolaget Footway. Tillsammans med Susanna Jaffe, som vi också har sett cirkulera här ute på eventet, så har ni skapat Backing Minds, vars affärsmodell bygger på att hitta skickliga företagare och bolag som kanske den övriga riskkapitalsektorn har missat. Och inte sällan handlar det om kvinnor, invandrare och mindre startups utanför våra storstadsregioner. Och nu kommer det här. Ni har suttit på scenen och du har pratat bland annat med ska vi säga, Spotifys före detta marknadschef Sofia Benz. Hon är rådgivare nu på Atomico, Almin West, Northzone. Så att också, ni har pratat om riskkapitalbranschen.
Mm,
vad har ni kommit fram till?
Vad har vi kommit fram till? Nej, men tillsammans så täcker vi ett ganska stort liksom spektrum inom riskkapitalbranschen, där vi kanske då jobbar i mer i det Valley of Death som det heter. Mellan affärsänglar och de större fonderna egentligen. Vilket man har liksom till och med på EU-nivå pekat ut att Sverige är ganska dålig på. Det är svårt att ta sig igenom. Även om det är ett jättebra bolag, är svårt att hitta de här få miljonerna. Så vi investerar någonstans mellan 500 000 och 10 miljoner, och även upp mer än så. Medan de andra då kanske ligger lite senare. Och det är lite häftigt, för att det är vi som faktiskt kan förbättra underlaget till de som kommer senare in. Så att jag tycker det var bra representation på scen. Vad kom vi egentligen fram till? Jo, men det handlar ju inte bara om kapital. Nej. Utan jag tror vi alla var överens om att det är man måste som entreprenör egentligen utvärdera investeraren på vilken kompetens tror jag den här har för att tillföra mitt bolag, vilket nätverk kan jag få ta del av. Där vi nog alla försökte lite så visa att vi minsann var det bäst på de där bitarna, tror jag.
Men bra begrepp där. Nytt för mig. Mycket nytt för mig. Valley of Death. Just det där segmentet mellan att du antingen har en tillräckligt liten affär så att du förstår den och den är nära, och den där stora så att du använder Excel väldigt mycket. Så det låter nästan som att det är relationerna och det genuina intresset som är tillgången då, om du ska förstå den där mellan... Ja, jag målar här.
Ja, precis. Ja. Ja, men jag tror att det som exkluderar väldigt många investerare från är att deras fonder har blivit så stora. Ja. Så att det finns egentligen ingen ekonomi att titta på mindre tickets. Snarare det än att de skulle vara ointressanta på något sätt. Missuppfattade din fråga nu?
Ja, nej, den är helt rätt.
Det var väldigt målande.
Det är Mats.
Det var poesi nästan, tror jag.
Jag tror att jag var ute efter. Jag säger inte att de större fonderna inte använder relationer. Och nej, liksom, utan snarare att förmågan att kunna växla ut affären i det där mindre segmentet. Alltså du kan inte, det innebär ju egentligen att då är affärsidén att du ska träffa fler tills du hittar guldkornen i det där segmentet än att du har en stor fond som fokuserar på färre och är duktiga med relationer.
Precis, där. Mm. Ja, men det kan man väl till. Jag tror att, och det är väl en av de problem, alltså de som investerar i tidigt stadie har ganska beprövade modeller och vi tror att de behöver förändras för att vi verkligen ska ta tillvara på Sveriges konkurrenskraft. Mm. Och det är egentligen i det här problemet som vi har hittat en möjlighet. Mm. För man tittar på, förutom value of death, så har vi ett annat gap som vi försöker fylla, och det är när man tittar på hur kapital går, så förblir det i väldigt tajta homogena nätverk i Stockholms innerstad år efter år. Vilket vi tycker skapar en övervärdering av de bolagen. Mm. Så genom att titta på andra och använda andra modeller för att hitta framförallt andra bolag, så tror vi att vi kan göra bra avkastning, framförallt bra avkastning faktiskt, men också driva en förändring. Att vi kan se till att vi ger kapital för att bygga nya förebilder, nya arbetsgivare och inte minst viktigt, nya ägare. För då kan vi verkligen skapa ett bra land.
Om innovationskultur har vi, så angelägna om att prata här. Om innovationskultur är en nationell angelägenhet, då är det du beskriver en risk att man har för tight scope för hur man värderar vad som är en potentiell framgångsrik verksamhet och inte. Så det är riskminimering som det ni pysslar med egentligen.
Precis,
då.
Jag sitter och nickar. Det är inte säkert att vi går fram i poddformat. Så jag försöker förklara varför jag nickar. Jo, men det är helt riktigt. Och det är tyvärr så, eller man hoppas ju att det ska vara innovationen som bedöms. Mm. Att det ska ligga till grund. Men eftersom flödet av bolag är så stort in till investerarna, så behöver man modeller för att välja ut bland det. Och det går inte att träffa alla. Man kan säga att för att sortera i sitt dealflow så använder man väldigt mycket tips från nätverket. Mm. Vilket på något sätt riskerar att du investerar i kompisars kompisar. Mm. Vi tror att för att verkligen liksom se till att innovationsmöjligheten eller möjligheten att bygga bolag ska vara helt objektivt grundad, så behöver man ändra modellerna. Och det är inte bara en geografisk ett företeelse, utan det är ju den här, vi pratar några hundra personer som sitter på alla investeringsbeslut. Så att det blir lätt att man pratar om back in mind som undviker Stureplan, men Stureplan är inte problemet är att det är för få, och har du inte tillgång till de nätverken, vilket handlar om de flesta svenskar, men där vi ser att vissa liksom, grupper sticker ut extra,
De här modellerna, ni har förändrat modellen och modellen för att hitta, hur har det förändrat ert arbetssätt? Är ni runt i Sverige? Eller?
Ja, precis. För det första så tror vi just att liksom förlita sig väldigt mycket på de här inkommande ansökningarna är någonting som vi behöver bort från, för det är en delad dealflow från någon som redan vet att man finns på något sätt. Så att först innan vi åker ut i landet så jobbar vi väldigt mycket med analyser, och det är både kvantitativa och kvalitativa analyser för att egentligen hitta de här underinvesterade segmenten och entreprenörerna. Så att vi börjar med den typen av research, se till att vi träffar alla bra bolag inom det här underinvesterade segmentet och investerar i det bästa. Skulle inte finnas något bolag där, då har vi faktiskt möjlighet att starta något. Och då kan vi ta fram framtida entreprenörsstjärnor och också driva en förändring därigenom.
Ja, det låter ju jättespännande att ni liksom har hittat, det blir ett bedömning av marknad det är stort först innan ni börjar.
Ja, för att annars blir det ju lätt att någon som man litar jättemycket och pekar ut. Så vi försöker lite komma bort från den här personliga. Och det tar ju oss ofta till de oupptäckta entreprenörerna, och de är inte alls sällan ute i landet, för att återkoppla till det som du sa.
För ni har ju också, trots er affärsmodell, så har ni också investerat i mer, nu är det mina ord här, gubbiga branscher, bland annat i virkesbörsen. Vi som kommer från den regionen, Västernorrland, där det är väldigt liksom starkt, om man tittar på det här. Vad ser du kring liksom virke och skog och framtid?
Jo, men det är ju helt fantastiskt. Här har vi en av Sveriges största näringar som förblir helt odigitaliserad. Har ingen tänkt att hitta affärsmöjligheterna där? Jo, det har vi. Och vi har tittat på skogen under väldigt lång tid. Jag har liksom själv kommer från skogsägarfamilj och vet att det är en marknad som behöver utvecklas. Det är ganska låg transparens och det är ganska låg konkurrens. Skogsägaren sitter liksom på vi e-handelsjämförelsen och säger lager som tar 70 år att bli klart. De har ingen egentligen total koll på vilket värde som är i det eller vad man borde få betalt. Nej. Det kommer nu teknologier som ser till att du kan ha total koll på hur du ska optimera din skog både under tiden och när du säljer den. Det kan virkesbörsen visualisera, vilket faktiskt både kommer virkesinköparna och skogsbolagen till dels. Virkesinköparna får mycket mer effektiva processer och tillgång till fler skogsägare. Skogsägarna får en bättre hum på vad de borde få betalt och också kan liksom arbeta
med sitt värde. Med sin skog. Ja. Ja. Det är liksom ner på skogsplansnivå.
Då, precis, man, ja. Och virkesbörsen för er som inte hängde med där är ju då en Sveriges första digitala marknadsplats egentligen.
Kul,
verkligen. Mm. Kul.
Så heja skogen då.
Ja, ett annat perspektiv på det ni pysslar med här, det är domänkunskap. Eller om vi ska prata ornitologi här nu, så kommer jag inte ha någonting att komma med. Och så blir det ju så här, när man rör sig från marknad till marknad och domän till domän. Mm. Ni måste ju vara riktigt brighta. Ni måste ju läsa på mycket. Mycket kunskap. Kunskapsföretag, känns
jo, men och det är kul att du säger det, för vi är ju egentligen nördar någonstans. Ja, alltså, vi älskar precis. Att grotta ner oss och liksom på ett väldigt, utifrån ett väldigt analytiskt angreppssätt. Mm. Och att bara få jobba med det vi gör, lära oss bransch för bransch och gå in och kavla upp ärmarna och faktiskt ha möjlighet att förbättra.
Ja.
Jag har världens bästa jobb. Fler borde bli investerare.
Ja, nej, men alltså det låter så.
Just den grejen tror jag att många som lyssnar på är liksom väldigt intresserade när man, apropå data, dela data. Om du ska liksom titta nu 12 månader framåt, var tror du kommer att se den största tillväxten?
Det är ju en väldigt bra fråga. Jag tror att vi kommer se, alltså man har pratat länge om AI utan att det egentligen är AI. Nu ser vi att ganska många företag kommer till den här kritiska massan som behövs för att verkligen bli predictive.
Mm.
Alltså nu, så att det, nu, tidigare har det varit liksom en tech-term. Nu kommer vi som människor få ta del av den. Så jag tror att vi kommer se liksom AI-produkter närmare konsument växa till väldigt kraftigt. Det ser jag fram emot och det tror jag också konsumenten gör. Jag tror att det kommer bli en roligare vardag. Mm.
Ser du någonting mer då om vi pratar disruptiva teknologier? AI är ju var fjärde ord på den här konferensen.
Ja,
här,
men typ då
AI.
Skulle jag kanske ha valt något annat då som kollar på om det är investerat.
Nej, men den är jättekul. Och det som är kul det är att det är ett allmänt, det vi kan fira det är att det inte är ett tech-ord utan det är ett allmänt uppvaknande kring AI, för då kan vi börja titta på riktigt vad det ska bli för värden imorgon och klura runt det. Du sa ju ett fint där, det är ju användaren. Mm. Ser du fler sådana här disruptiva teknologier som ligger i din horisont som kan vara kul att hålla span på?
Ja, alltså, jag tror inte att jag kommer inte prata så mycket om de disruptiva teknologierna så länge vi har flera näringar som egentligen inte är, alltså, näringar och branscher som har väldigt mycket kvar att göra för att de ska komma upp till en hygiennivå i tillgänglighet, transparens och digital nivå.
Mm.
Så att jag tror att det är lätt att kolla på teknologi, men vi kollar mycket hellre på konsumentbehov, problem. I våra analyser, vi har ju tittat på väldigt mycket och det vi på något sätt har kunnat konstatera att det är väldigt ofta en förbannad kundgrupp eller en bortglömd kundgrupp eller någonting odigitaliserat som kanske orsakar ett och två i det där. Så att jag tror att överlag så kommer inte vi, en av våra spaningar är aldrig bara den här teknologin blir nästa, utan vi ser gärna att det har en applicerbarhet, att man liksom har kommit, man har snarare ringat in ett problem som man tror att med den här teknologin kan vi lösa det, än att kolla vår skit, häftiga får man säga skit teknologin, så kommer vi kunna, när människor fattar att det här är bra om 15 år, alltså vi är väldigt så nere i
gosa i problem. Ja, men det,
ja, men är du med på vad jag menar? Så att vi börjar ofta utifrån ett användarperspektiv.
Du har i alla fall 2 likes här inne.
Ja, men vad bra. Och du då? Ja, det finns en tredje här inne. Tummen upp. Fan vad bra, vi gillar varandra.
En sista, för vi måste försöka runda av. Jag vet att du ska vidare. Jag vet att du har jättemycket Mats. Vi får mejla vidare och fråga dig. Hur stor är digitaliseringen?
Alltså den är så stor så att jag tänker att ordet inte ens finns.
Nej.
På något sätt. Det är lite så här, det är väl när det är så. Jag tror att det är ju en revolution. Det är ju precis som industrialiseringen, så är det en revolution. Och vi har ju, var det ett svar på frågan? Jag tror att den är så stor så att ordet borde typ försvinna.
Mm.
Så blir det ju när det är helt självklart. Så
att, nu har du ett väldigt fint målande språk tillbaks.
Nej men tack, det var du som inspirerade mig.
Vi tackar dig så jättemycket för att du tog dig tid att kika in i studion.
Jätteroligt. Du ska ut och mingla med företaget.
Yeah. Ja, kör.
Ha det bra.
Hej.